Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Amerikabrevet säsong 2, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New York-spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Jag heter Fanny Reutersvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Pia Agerheim, ägare av restaurangen Chemois i Brooklyn som hon driver tillsammans med sin man. Pia kom hit på 90-talet för att plugga skådespeleri och blev kvar. Numera har hon lagt den hatten på hyllan, men istället har hon utbildat sig till konfliktlösare och håller just nu på att läsa vidare till shaman.
Det är shamaner också som är ute i djungeln och har sina ritualer. Det är inte riktigt så kanske som jag ser mig själv. Jag är ju mamma, jag bor i New York, jag har 2 barn, jag har restaurang.
I det här avsnittet pratar vi lite mer om restaurangverksamheten som Pia driver, men mest blir det en djupdykning in i den spirituella världen och där vi får höra om Pias stora intresse för att lösa konflikter och hjälpa människor att bli sams.
Patricia Agerheim, kallas för Pia. Jag har en restaurang och en speakeasy i Brooklyn. Jag bor i Brooklyn. Och tycker väl det bästa med att bo i Brooklyn är att man har, det är bara rakt över floden till Manhattan och se, fast här är det ju väldigt sådär bekant på det sättet att det är mycket träd, mycket natur, vackra byggnader, barnvänligt, jag har familj. Och så är det mycket spännande saker som händer i Brooklyn just nu, i restaurangbranschen och ja, olika aktiviteter.
Du har en restaurang här som heter Chemois. Ursäkta mitt franska uttal som inte är så bra. Men som du driver tillsammans med din man. Och det är här vi sitter just nu. Så kan du berätta lite om hur det ser ut här i rummet där vi befinner oss?
Ja, det är ju då ett franskt bistro. Så det har ju de här varma, välkomnande, kan man säga, tegelväggarna som är väldigt typiskt för Brooklyn också. Så varma gula väggar, lite burgundyfärgade så här sammetsgardiner, en dörr som är täckt, ser ut som en bokhylla. Det är ingången till lönnbaren då som är där nere. Och trämöbler, marmorbord. Ja, det är väldigt enkelt, men jag tror vi belysningen är väldigt mysig. Det var det vi ville när vi öppnade Chemois. Vi ville att det skulle vara så här. Chemois betyder ju mitt ställe, att alla skulle känna sig välkomna och hemma. Så att det är deras lilla ställe, det är alla ställe.
Vad kan man hitta på menyn här?
Du har det här klassiska franska sniglar, steak frites, steak tartare. Vi har mycket musslor, fisk. Det är lite av varje. Och det är väl en kombination av klassiskt franskt kök med lite mer moderna amerikanska influenser, kan man väl säga. Som farm to table, lite sådär i vissa rätter, tycker jag. Det är en meny som har växt fram genom att ha lyssnat på kunderna. Det är ju inte samma som vi öppnade med. Utan det är så här... Ja, vi har anpassat oss helt enkelt till vad det där tycker de om. Vi brukade ha en musslor på menyn. Nu har vi 5 olika musslor för att det var väldigt populärt. Och sen är det vissa rätter. Vi har haft olika kockar. Så varje kock har väl tagit med sig eller hittat på en sån här signaturrätt. Och den har fått stanna som vår bläckfisk. Till exempel med hasselnötter och chickpeas. Och, ja, lite varje.
Finns det någon Pia-rätt?
Jag älskar ju couscous. Och så den kan jag nog... Ja. Det var den första matbiten jag åt när jag åkte till Paris när jag var 15, tror jag, min kompis. Vi landade jättesent i Paris. Typ ingenting var öppet. Så hamnade vi på ett litet hål i väggen hak. Och jag sa, vad rekommenderar ni? Så de sa couscous. Och sen dess har jag älskat couscous. Och Tareks mamma är... Tarek, det är min man då. Han är från Paris, men hans mamma är från Tunisien. Och hon lagar också couscous. Så att, ja, vi har lammcouscous på menyn. Så det är min rätt, tror jag.
Det låter jättegott. Jag tänkte att du har ju en bakgrund som skådespelare också. Hur kom det sig att det blev restaurang... branschen till slut?
Bra fråga. Precis, jag kom hit för att gå i skola och sen började jag jobba inom teater och tv. Och sen är det ju så att när man gör en pjäs så kanske man jobbar i 4 månader och sen kanske det tar 4, 5, 6 månader tills nästa roll dyker upp. Och att bo på Manhattan, det är ju väldigt dyrt. Så att jobba i restaurang, det var ju liksom... Ja, snabba pengar och man kunde ta ledigt hur länge man ville och resa runt i USA med olika produktioner. Så det var väl så det började och jag verkligen tyckte inte om att jobba i restaurang. Men och sen så höll jag på med det i ungefär 12 år och jobbade. Och sen senaste pjäsen jag gjorde, då blev jag gravid med min man. Och efter det, han har varit i restaurangbranschen sedan han var typ 16. Så var det han höll på med. Så då var jag klar med skådespeleriet, kändes det som. Jag hade gjort det ganska länge. Var trött på att resa runt. Och då när jag fick när vi fick vår dotter, då kände jag så här, men vad ska jag... Ja, det var meningen att jag skulle fortsätta, men det vill jag inte. Så då började jag liksom... gå in mer på restaurangbranschen. Och just att det är väldigt en flexibel bransch, man säger så. Jag har alltid haft många andra intressen på sidan. Jag har varit yogainstruktör också och sån här detoxinstruktör. Hade kurser i Sverige under ett år. Så det har alltid varit en... För mig har det alltid varit okej. Okay, och nu tycker jag verkligen om restaurangbranschen. Jag tycker om att träffa människor. Jag tycker om att ha människor omkring mig. Så då var det så här, men vi kan öppna en restaurang och sen kan jag liksom studera vidare i livet, fortsätta vara nyfiken på andra saker i livet.
Det låter som det positiva med restaurangbranschen är just det att det är flexibelt och också att du får jobba med människor och alla möten. Finns det någonting från skådespelarlivet som du kan sakna idag, eller man kan också formulera det som att någonting från skådespelarkarriären som du har tagit med dig, haft användning för idag.
Jag tror så här, jag tycker om att vara i grupp. Jag tycker om att samarbeta och det tror jag började faktiskt redan när jag var 10 och spelade fotboll. Mitt fotbollslag är så här, vi hängde ihop i flera år och reste tillsammans. Och det tror jag hängde med mycket i teatern faktiskt. Just det här samarbetet och skapa någonting i grupp. Och det är ju samma sak i restaurangbranschen. Jag är nyfiken på människor. Jag är nyfiken på hur människor funkar. Jag älskar att ha kontakt med människor. Nyfiken på var alla kommer ifrån och hur de ser livet. Så absolut, det är liksom den gemensamma tråden för mig jämt. Och även inom yogan, då gör man, det är någonting man praktiserar i grupp. Jag har aldrig varit någon sån här, jag tycker inte om att sitta själv framför en dator. Nej, jag tycker om samarbetet och kontakten.
Hur kom det sig att du valde New York? Du var inne på det att du åkte hit och pluggade. Var det alltid en självklarhet för dig att flytta till USA?
Det var det faktiskt. Jag växte upp och hade väl en gammal farfar som hade åkt till Kanada. Och jag och min kusin växte upp och ibland åkte vi till hans gamla hus uppe i Hälsingland och såg fotorna från... Jag vet inte om det här är det som... Det är så här som jag luskar i nu, att det influerade mig och varför vi skulle komma hit. Och såg foton från Amerika och tyckte det verkade jättespännande. Så jag och min kusin bestämde oss väldigt tidigt för att vi skulle... När vi blev stora så skulle vi flytta till USA. Och bli skådespelerska, sa vi också. Och vi... låtsades att vi var amerikaner i Sverige redan. Det enda vi kunde säga, jag tror vi lärde oss det på så här Kojak eller på den här, det var okej, okay, come on. Så vi brukade gå omkring i affärerna och säga wanna, 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 okej, okay, come on, wanna, wanna. Det var liksom, det var våran, ja. Så det satte oss väldigt tidigt att vi skulle åka hit. Varför det blev New York var, jag åkte först till Los Angeles och försökte hitta någonting där, hitta en skola. Jag känner mig inte riktigt hemma. Det är ju väldigt annorlunda med att man kör. Och jag tycker om staden, som sagt. Jag tycker om att vara runt människor. Och då hade vi en kompis som hade gått den här teaterskolan. Och hon rekommenderade den. Så vi åkte hit, gjorde en audition och kom in. Och jag tror inte våra familjer riktigt hade förstått att vi skulle åka med och göra en audition på någon skola. Och så fick vi ringa hem och så vi bara, men nu måste vi flytta hit. Så flyttade vi. Packar vi och så flyttar vi.
Vad häftigt att det har hängt med dig så länge sedan du var så liten. Och att det också blev så att ni gjorde det tillsammans.
Ja.
Det är jättefint. Mm. Du är en av de som jag har intervjuat i podden som har bott här längst också. Och vi pratade om det förra gången vi sågs. Du målade upp en sån så här spännande bild av hur New York var på den tiden när du flyttade hit. Kan du berätta lite om det? Och vad pratar vi för år ungefär?
Jag kom hit 91. Och bodde vid Union Square. Union Square är helt annorlunda idag. Man skulle aldrig... Alltså, skulle vi gå igenom Union Square så fick vi springa, för råttorna var så stora där. Soho var inte säkert att gå i. Det fanns 3 restauranger där, tror jag. Så vi brukade ta taxi dit. Alphabet City, vilket är Aveny A, B och C, aldrig att man skulle gå dit. Det var och Times Square var ju bara, det var ju liksom, det var porrbutiker och klubbar och det var helt annorlunda. Och Bryant Park, den parken också som är jättefin nu med så här isbana och fina restauranger, det var där det var mycket droger där helt enkelt. Så det var väldigt annorlunda puls, kan man säga.
Visste dina föräldrar det här eller var det någonting som du höll lite liksom under mattan?
Ja, min bror hade ju varit här innan mig och då han hade väl hamnat i några så här dåliga situationer. Men jag kommer ihåg väldigt väl att jag var ju väldigt, jag var äldst av mig och min kusin Magdalena. Jag var äldst, jag är fortfarande äldst. Så jag var väldigt så här, nej, nu, hon hade så här långt, långt blont hår ner till midjan, stora blåa ögon och liksom gick och tittade och tog sin tid, vet. Jag var så här, nej, du får inte titta på någon, sätt på dig solglasögon och så måste vi liksom, alla går här som om de är på väg någonstans. Så vi måste liksom rappa på lite och kolla ingen i ögonen. Så jag tror jag var ganska så där lite rädd, va? Och ta tunnelbanan kändes ju jätteläskigt. Men sen när vi började skolan, vi bodde ganska nära så vi gick överallt. Sen började man liksom förstå att det var inte så farligt. Och nu är det så här, jag känner mig nästan tryggare i New York än vad jag gör när jag åker hem till Stockholm. För det är människor runt om.
Jag känner igen det där att man är är på väg någonstans. Alla ser ut här på gatan som att de går mot ett mål. Och det var någonting som jag också plockade upp så fort vi flyttade hit. Att så här, även om jag, du vet, man kommer upp från tunnelbanan och då är det ganska svårt att orientera sig väderstrecken till en början. Men jag gjorde liksom en poäng av att aldrig kolla på min karta då i telefonen utan bara gå. För att det skulle se ut som att jag visste exakt vad jag skulle. Och sen liksom, ja, går man in någonstans och kollar på kartan. Men det är verkligen en sån här grej som jag har tänkt på också. Att folk är så himla målmedvetna.
Men jag tycker New Yorkbor är väldigt välkomnande och hjälpsamma om det behövs, faktiskt. Och det är en annan sak, om man säger så här, i Brooklyn är det ju inte så. Då är de inte lika mycket på väg. Där är det lite så här mer stros. Och första gången jag kom hit till Brooklyn Heights, då såg jag en kille som gick omkring i pyjamasbyxor och var ute och gick med sin hund. Och jag bara, gud, om jag kunde bo här, då är det så här perfekt. Det här liksom, båda världarna. Och det är ju lite som, det känns ju lite som Europa här också. Vilket är ganska konstigt, för att jag flyttar från Sverige, men jag letar ändå alltid efter Europa på något sätt.
På tal om historia så tänkte jag också att du skulle få berätta den här väldigt härliga historien om hur du och din man hittade den här utrymmet i er källare när ni skulle bygga ut och bygga en speakeasy-bar. Berätta lite om det.
Så vi öppnade Chimois och i källaren så hade vi förråd och där förberedde man mat under dagarna. Och han som hade den här restaurangen här innan oss, det var en spansk restaurang, han sa att om man slår ut den där väggen så kan man få det är liksom en ingång till Atlantic Tunnel. Atlantic Tunnel är världens äldsta tunnelbana. De brukade ge såna här visningar under där i tunnelbanesystemet, fast det fick de sluta med för 7 år sedan för det var inget tryggt. Man liksom klättrade ner i en sån här liten, vad heter det, manhole. Så det tyckte vi lät jättespännande, att vi skulle kunna liksom hitta Atlantic Tunnel. Kändes som en så här skattkammare. Men vi tänkte inte så mycket på det de första 2 åren. Det var mer att liksom få igång den här rörelsen. Men sen då en kväll så jag gick hem. Min man var kvar här med vår partner Ali. Och jag ringde och bara, varför kommer du inte hem? Han bara, nej, vi tog en så här sledgehammer och drog igenom väggen i kontoret. det finns ett rum där. Så de satt på sig en liten ficklampa på pannan och började och krypa in helt enkelt. Jag vägrade att krypa in, det bara såg läskigt ut. Det var så här sten överallt, spindelväv. Jag bara, så jag kryper säkert in där och hittar något skelett eller någonting. Så det var så vi hittade första rummet. Och så vi började gräva ut det där rummet. Och sen hittade vi ett rum bredvid. Och då när vi hittade dem, då tänkte vi så här, men nu, vi kan ju faktiskt göra någonting här nere. Vi kan ju... Och göra en bar hade vi ju tänkt göra i alla fall. Vi hade varit och tittat på andra lokaler runt om i Brooklyn. Men då tänkte vi, vi kan ju faktiskt bygga den här. Så vi började gräva ut, ansöka om massa tillstånd. Det var ju ett rum, det var ju 2 rum som säkert inte har varit öppna på 100-någonting år. Stenväggarna, allting är ju fortfarande original. Och de brukade ju, det var en del av, det var någon stationsrum i den här Atlantic Tunnel. Och sen när det blev en bostadsbyggnad, jag tror väl typ på sent 1800-tal, så var det där kolrummet. Det finns fortfarande den här. Så här, alla stenar där har det här lite kolglittret på sig fortfarande. Men det tog 2 år innan vi fick alla tillstånd samlade. Och vi fick ju gräva ner golvet för att få rätt takhöjd för att det skulle vara... säkert. New York har ju väldigt så här, strikta lagar på från brandnämnden och byggnämnden, och det här är också en K-märkt byggnad, så det tog sin tid. Men det var helt okej, för då hann vi ju komma upp med ett roligt koncept. Lönnbar eller speakeasies är oftast så här prohibition tema 20-tal, 30-tal, men vi ville göra någonting annorlunda, så då tänkte vi på Marie Antoinette, eftersom vi har fransk restaurang här uppe, så tänkte vi att okej, men det var ju bara vissa som fick komma in till hennes boudoir, och alla visste inte vad ingången var till hennes boudoir. Så då körde vi med Marie Antoinette tema där nere när det gäller inredningen, och ja, det heter Le Boudoir. Så ja, det kom till sig.
Fanns det några skelett, eller hittade ni något annat sådär lite kusligt där nere?
Inga skelett, men det var ganska roligt ändå. Vi hade många arbetare som kom från Kina. Och en dag så kom de ut liksom så här superglada. De bara lyste och bara, oh, it's good luck. Och vi bara, vadå? Då i det här rummet som vi hade hittat, där hittade de en sköldpadda som fortfarande levde. Och vi började hur har den kommit hit? Och ja. Så efter vi har undersökt och pratat med grannar, bara vi hittar en sköldpadda, så det finns en bakgård som är ett stort stängsel i våran bakgård som leder till någon annans bakgård, men det är typ 10 meter upp till deras bakgård. Det visade sig att det hade regnat så mycket 2 dagar innan. Och de hade ett akvarium i sin bakgård. Så hade det regnat så mycket så sköldpaddan hade kunnat smita ut. Ramlat ner de här 10 meterna till våran bakgård. Och våran bakgård ligger liksom rakt mitt emot det här rummet. Så den hade krypit ner genom bakgården, genom hela kökskorridoren till det här rummet. Det kanske är typ 100 meter eller något sånt där. Så var så den har hittat hit. Så de alla jobbade där nere. De liksom matade sallad till den här sköldpaddan och tog hand om den här sköldpaddan innan vi till slut hittade sköldpaddans hem.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Du har ett andra yrke också, som vid sidan om restaurangen, som är betydligt mer spirituellt än vad du gör här i restaurangen. Kan du berätta mer om det?
Det är ju då en mediator, säger man på engelska. Och jag vill, det närmaste jag kan hitta på svenska, det är medlare. Eller konfliktlösare, vilket låter ganska tråkigt, men det är faktiskt väldigt intressant. Jag är otroligt nyfiken på hur människor funkar och hur de tänker. Och det börjar väl med att faktiskt min dotter kom hem från skolan och sa att hon hade fått ett jobb i skolan som peer mediator. Och jag bara, vad är det för något? Ja, jag hjälper till att lösa konflikter i skolgården. Och i samma veva så fick jag ett e-mail från en lärare som jag hade studerat med några år innan. Att hon skulle göra en så här kurs för medlare i 4 månader. Och skulle bara ta 5 elever. Och hon hade gjort sånt intryck på mig några år innan. Så att jag Jag hade också träffat henne som en slags healer. Hon är en shaman. Och jag hade ingen aning om att hon var en av landets främsta konfliktlösare. Hon har varit på tv och tagit sig an stora så här, företag och så. Så det tyckte jag lät jättespännande med den balansen och de spirituella influenserna som hon hade också. Så jag gick den här kursen först och främst för att när man har, jag menar vi har, vad är det, 26 anställda. Ibland så blir det ju konflikter. Och jag kände att jag inte hade rätt verktyg riktigt ibland för att lösa dem så produktivt som möjligt utan att någon ska gå hem och känna sig att den typ hade fel eller den, någon annan går hem och känner att de har rätt. Det är ju olika perspektiv helt enkelt. Att få människor att förstå varandras perspektiv och att känna att man kan gå framåt och inte hålla något agg, säger man så, mot den andra, utan att man faktiskt kan komma närmare varandra, man kan jobba bättre ihop när det händer en konflikt, att vända det till någonting positivt istället för negativt, eller att försöka bara stoppa den här konflikten. En konflikt, det har en naturlig liksom, det har sina naturliga steg, och tar man de stegen, vågar man ta de stegen, vågar man förstå att det finns inget rätt och fel utan olika perspektiv, då tror jag att det kan vara någonting fantastiskt att bygga på istället. Så jag tog den här kursen just därför, för att jag kände att jag ville ha bättre verktyg att kunna ha förtroende, få förtroende för människor som jag kanske inte kände på en personlig nivå utan mer inom arbetet. Och blev väldigt liksom tagen av det här, den här mediation-kursen, och började göra lite fall i domstolar, och i USA är det så nu att man rekommenderar att man träffar en mediator innan man, och får se om man kan lösa konflikten innan man träffar en, säger man domare? Judge? Innan man träffar domaren. Särskilt i skilsmässor eller små företag, eller jag gjorde någon konflikt med någon som inte hade fått tillbaka sina pengar när de hade hyrt lägenheten, och lite sådär små konflikter, och tyckte att det var väldigt spännande. Och sen har jag ju då pluggat vidare med henne och utbildat mig som mediator, och sen har jag blivit också sån här cirk, att man restorative justice, när man löser konflikter inom en cirkel, alltså som grupp. Och också lite shaman. Jag lär mig olika shaman-traditioner från olika delar av världen. Just de här healing-metoder från Peru, Egypten, Afrika, Tibet, och tycker det är väldigt så, det är typ min hobby just nu, det tycker jag är väldigt spännande att se hur man såg på människan förr i tiden.
För den som inte är insatt, vad är skillnaden mellan en konfliktlösare och en medlare och en shaman?
Bra fråga. Vad är skillnaden? Egentligen så kan man ju säga att det inte är, du beror nästan på vilken situation det är i. Alltså jobbar jag med en konflikt som händer i ett företag, så går inte jag in och är så här, nu kommer shamanen. Då är man liksom, då tar man på sig så här konfliktlösa hatten. Men shamanarbetet som jag har gjort, det har ju bara gett mig större insikt i olika kulturer, kan man väl säga. I New York jobbar man ju, det är människor från hela världen här. Att man förstår våra olika värderingar som nästan är medfödda på något sätt. Så det handlar mer om att kunna förstå vad det är för människa som man jobbar med, kan man väl säga. Och sen när man kallar det liksom, men sen vet jag att det finns ju shamaner också som är ute i djungeln och har sina ritualer. Det är inte riktigt så kanske som jag ser mig själv. Jag är ju mamma, jag bor i New York, jag har två barn, jag har restaurang. Jag har, men det är bara, det har blivit ännu ett verktyg för mig att förstå kulturella skillnader mellan människor.
Jag tänker på att amerikansk kultur och samhället här är ganska så här drivet av konflikter. Liksom dels att de alltid är involverade i världskrigen, men också det här att man bara så enkelt kan stämma någon som man tycker har gjort fel. Så det känns som att de får energi av konflikter, och samtidigt så blir jag så förvånad att höra att de också använder sig av medlare, vilket verkar ju väldigt vettigt liksom, i den processen. Berätta lite om det, liksom hur du använder det här rent praktiskt.
Det är intressant det du säger faktiskt om just det här med amerikanerna, att de går på konflikter. Och jag tror att för första bara en tanke på det är att USA är ett sånt nytt land, och det var ju så det skapades. Det är ju, alla kom hit och liksom sa vem de var och sa vad de kan, och det var ju liksom en överlevnadsförmåga förr i tiden. Och jag tror att man är mindre rädd om att prata kanske om konflikt här än vad man är i Sverige. Jag tror att, eller om jag ska säga så här, jag ska prata bara för mig. Jag har alltid varit en sån människa som gärna undvikit konflikt. Och kanske är tyst och liksom går och muttrar för mig själv. Och liksom ge med mig. Och här har jag väl liksom fått lära mig att det är ju faktiskt inte farligt att säga kanske vad man, eller vad jag tänker och tycker. Så jag tror att det finns alltid konflikt. Jag tror bara olika kulturer har hanterat annorlunda. Men jag tror för att USA är ett sånt ungt land att man liksom, och just att det var demokrati. Men det var ju så liksom, alla skulle ha sin del. Alla fick liksom lägga till vad de tyckte och vad de kände och hur de tyckte att det skulle vara. Förlåt, vad var frågan?
Det utmynnade i någonstans hur du använder det här rent praktiskt. Du sa att du ibland hjälper till liksom, i fall som skilsmässa och arvstvister innan det går till rätten. Men hur kan det se ut?
Hur kan det se ut? Då är det ju, oftast är det så att människor vill bli sedda och hörda. Oftast det första steget är att alla ska känna sig trygga i rummet. Och det gör man till exempel genom att lyssna. Så oftast om jag träffar två klienter då får var och en få prata hur länge de vill. Och säga allt det de tänker och tycker om den här situationen. Man får inte avbryta varandra, utan man är så här, nu ska du bli sedd och hörd, och du kommer också få din stund att bli totalt hörd och sedd. Vill du ta anteckningar, så ta anteckningar. Så oftast handlar det om att att alla känner sig, båda partnerna känner sig hörda och sedda. Då har man liksom stabiliserat en trygghet. Nästa steg handlar ofta om reflektion, att man då benämner vad det är för känslor man ser. Det ser ut som du känner dig lurad, eller det ser ut som du känner dig bedragen, eller och det som händer då är att oftast när man nämner en känsla, och det är väl mycket det här som handlar också om mindfulness, just att man känner, att man så fort man lägger ett namn på, jag menar, om du ser ett barn som gråter, om du säger så här, nej, nu ska du inte vara ledsen, nu ska vi göra så här, vi ska göra så, det bara fortsätter gråta och gråta, men kanske du säger så här, oj vad du är ledsen. Ja. Och då liksom, då kan man växla utifrån den känslan, när man har gett ett namn för den känslan. Så det handlar oftast om att man just reflekterar tillbaka känslor. Och oftast när människor känner sig trygga, de sen känner sig sedda och hörda, så då kanske man kan börja prata om de här logiska lösningar. Och det är väl dit man vill komma. Och sen det sista stadiet är just att när man kan få båda att känna sig positiva inför framtiden. Så det är som man liksom måste behandla det som det förflutna och sakta dra det in till nuet och sen titta framåt tillsammans. Så det finns det olika lite olika metoder. Och ju mer metoder jag studerar, ju mer kan jag liksom prata alla människors språk på något sätt.
Vad har det inneburit för förändringar för dig, antingen i ditt privatliv eller i ditt arbetsliv?
Det har, för mig har det gjort jättestor skillnad i och med det att jag är inte rädd för konflikt längre. Jag ser konflikt som jag sa förut, som en energi som kan förvandlas om till någonting positivt. Jag tror att det har fått mig mer att leva i nuet faktiskt. För jag går inte och tänker på någonting som hände för några veckor sedan som fortfarande ligger där. Jag är inte rädd för att liksom säga vad jag tycker, men ändå respektera den andra människans perspektiv också. Men sen är det ju så. Det är inte, man hamnar i de här konflikterna ändå. Det är väldigt svårt att liksom vara konfliktlösare och att vara i konflikt samtidigt själv. Det är inte så. Jag menar, jag kan absolut vara så här. Men man är väl mer medveten om det. Men man blir ju fortfarande... Vi är ju emotionella beings, så att säga. Så det är klart man kommer bli indragen i olika berg- och dalbanor i alla fall. Men ja, gett mig lite större medvetenhet kan man väl säga, kanske.
Jag skulle ha behövt din hjälp, inser jag nu, för jag var på väg in i en konflikt med min dotters dagisfröken eller förskolelärarinna innan Thanksgiving, för hon krävde oss på en sån förseningspeng för att jag hämtade min dotter för sent. Jag tyckte inte att jag skulle betala den. Det var liksom, det var väldigt dyrt i förhållande till vad dagis annars kostar per timme. Och den liksom, det var egentligen bara en mailväxling, men den gick jag och tänkte på över hela långhelgen och kände ju att jag ville ge igen. Alltså jag ville så gärna kunna skriva ett syrligt mail tillbaka bara för att liksom trycka till lite granna. Och sen så känner jag samtidigt liksom att nej, men varför ska jag göra det? Det kommer bara sluta med att hon blir på dåligt humör och det kommer inte leda någonstans, för reglerna är reglerna, men det är så svårt att veta hur man ska agera och släppa, känner jag. Det stör mig fortfarande att hon liksom inte kunde vara mer flexibel och tillmötesgående då, tyckte jag. Men så jag kan verkligen se hur den här tekniken och så kan även funka i vardagslivet med de här små grejerna som går att bara stjäl energi.
Det är ju ofta så att man vill ju ändra på de andra människorna. Och vi tänker kanske andra som en annan. Det är ju liksom det första. Åh, jag önskar att han kunde vara mer si eller att hon kunde vara mer så. Det är kanske svårt att gå till den här tanken. Okej, vad kan jag göra? Vad är mitt ansvar i den här situationen? Och jag, alltså som jag försöker göra själv, är att jag försöker liksom sakta ner. Jag tar en paus. Och sen, det finns ju också så här non-violent communication. Det är tre olika stadier, kan man bryta ner till tre lite mindre olika stadier. Då kan man säga så här, när du... Då ska man bara nämna fakta, till exempel. När du rullar på ögonen känner jag mig osäker eller attackerad. Jag behöver känna att vi kan kommunicera utan att du dömer mig. Så non-violent communication kan vara väldigt sådär användbart. Jag använder det ofta med mina barn till exempel. Väldigt så här, bryta ner i tre olika steg. Att man, då man säger vad man ser vad man känner och vad man behöver. Det tar liksom bort all den här behovet att liksom behöva hämnas eller skriva, som du sa, skriva ett syrligt svar tillbaka. För det är liksom, det blir så avklätt på något sätt. Det blir så naket när man kan säga så här, när du vill att jag ska betala $20, känner jag mig skamsen. Att jag har gjort något fel. Jag behöver känna att jag kan vara mänsklig och göra ett misstag och komma för sent ibland. Då tror jag att hon skulle liksom möta dig på ett annat plan. Det är bara att man möts som människor. Man möts inte som att du har rätt och jag har fel. Utan man hittar varandra någonstans där i mitten, där man faktiskt erkänner att jag är inte perfekt, du är inte perfekt. Och så sitter man med det. Och då, okej, då har man liksom låtit den andra människan få en liten glimt av själen kanske. Eller sitt essens som finns inuti.
Hur blir responsen när du löser konflikter då, till exempel på jobbet med någon kollega till dig här som inte är van att tänka i de här banorna, eller dina barn, fast jag antar att de är ganska vana nu vid detta, men kanske någon familjemedlem som inte har insikt i det här, vad är en vanlig liksom, hur svarar de upp mot det här?
Mina barn är ju ganska vana, så nu kan de vara så här, han gjorde så och så, eller hon gjorde så och så, men vi behöver inte prata om det. För de kan vara så här. Och sen är det människor man jobbar med, eller människolivet, det är ju aldrig att jag liksom säger så här, nu ska vi sätta oss ner och lösa den här konflikten. Utan det händer ju liksom i livet, i små förbi, nästan i förbifarten ibland. Om det är någon. Det jag försöker göra, det är att alltid få människor känna sig sedda och hörda. Och om det är någonting de kommer med, att det inte är så här, nej, jag har inte tid, jag har bråttom, utan så här, vad var det som hände? Och så får de bara prata av sig. Det är nästan hälften. Och sen kan man vara så här, är det någonting som vi behöver sitta ner och prata om med den personen, eller hur? Så oftast är det ju, just så där i mitt liv, så är det ju oftast att jag går ju inte och sätter mig ner och så här, utan det händer mer att kanske, de kanske inte ens tänker på det. De bara, skönt, var någon som ville lyssna i 5 minuter. Det var bra.
Har du något specialområde eller någon favoritkonflikt?
Just nu så tycker jag det är väldigt spännande med småföretag. Eftersom jag har ett själv. Så det känner jag mig liksom ganska hemma på. När det gäller vilka slags. För vi har ju haft massor med konflikter. Det är ju inte lätt heller att ha restaurang med liksom den man är gift med. Och vi är 3 stycken som har det här. Och det är hans barndomsvän. Så nu tycker jag det är ganska spännande faktiskt. Just för att jag kan relatera och säga, och jag har mycket idéer och kanske lösningar ska ju egentligen, det ska ju liksom inte jag komma upp med. Utan det enda man gör är ju mer fråga frågor. Man kommer ju inte, det är inte så här. Och det är en annan grej kanske som vi inte pratar om, just så konfliktlösare. Det är inte jag som ska fixa konflikten. Utan det måste de här 2 parterna göra. För det tror jag också att jag har varit ganska bra på förut i mitt liv. Att så här, jag ska bara fixa allt. Jag ska bara fixa den här konflikten. Jag ska fixa. Och det blir nästan som man... det får människor att dra sig tillbaka. Utan det måste få gå sin naturliga väg, så att människorna själva kommer på lösningen. Så att som konfliktlösare, det är kanske absolut inte ett bra ord, för det låter som man löser det, det gör man ju inte. Konfliktfrågare kanske man ska säga istället. Man frågar liksom, man hittar de rätta frågorna så att de kan se det annorlunda. kanske.
Vi pratade ju om det förra gången vi sågs också, att det är ganska vanlig så här, kvinnoroll att ta på sig, att man fixar för sina barn, man fixar, ja, när det är jul så fixar man det, allting kring det, och man planerar liksom familjens sociala liv och alla hämtningar och lämningar och logistiken och så, att man blir en fixare. Och jag undrar om det är så, tycker du att det är vanligare kvinnor kanske hamnar i den fällan, om man säger så?
Kanske, men jag tycker männen, de fixar ju annat också. Jag har inte tänkt på det så, om det är kvinnor eller män. Jag tror att människor, ofta människor, det är väl en slags... nu vet faktiskt inte jag, och jag verkligen ogillar att jag inte kan det här ordet på svenska. Jag tycker inte om när jag inte kan ord på svenska, jag ska bara säga det. codependency. Vad heter det?
Kan det vara medberoende?
Ja, precis. Det är väl medberoende, och just det här behovet av att vara i kontroll i vissa situationer. Att inte våga lita på att andra kan, och låta andra hjälpa till. Och att alla får ha sitt delade ansvar. Det är nog någonting som jag kanske har blivit mer medveten om. Att jag ska inte ta på mig det där, för att jag kommer bara krascha då. Det är att känna till sina egna begränsningar, tror jag också är väldigt viktigt. Och sen, som nu, till exempel, vi pratade när du kom med Thanksgiving-middagen. Då skulle vi ha 15 personer hemma hos oss. För några år sedan kanske jag bara hade så här, jag fixar kalkon, jag fixar det, jag fixar det. Nu var det så här, nej, jag är ingen Thanksgiving-människa som kan laga, jag har aldrig lagat en kalkon. Du får göra det, du får göra det, du får göra det, du får göra det. Så kan jag också faktiskt släppna av bättre, ta hand om mig själv mer och ha roligt. Det är inte mitt liksom ansvar att alla ska... Det är klart jag vill att alla som kommer till mitt hus ska må bra, det är inte så heller. Men det finns liksom en fin linje där, tror jag. Att veta sina begränsningar och att våga fråga om hjälp.
Jag förstår precis vad du menar. Jag vet inte om vi ska ta med det här vi tar med den här delen, men jag tänker mycket på när jag och min mamma, vi blev föräldrar första gången, och i såna här vissa föräldrahandböcker som jag läste då, så stod det just det här att mamman ska låta sin man eller pappan till barnet packa skötväskan själv och inte lägga sig i hur det ska vara, utan lita på att han också kan.
Och låta andra göra misstag. Och det som är så bra när man låter andra göra misstag, det är att man låter sig själv göra misstag. Det är ju liksom jätteviktigt, tror jag. Att okej, okay, han kanske glömde liksom att packa de här våtservetterna, men då packar han dem nästa gång för att han glömde dem. Och det är ju samma med barn. När man säger, jag har tappat bort. Okej, okay, du får liksom... Det börjar ju en väldigt liten ålder, det här medberoendet. När man säger, men jag fixar det. Men jag har du tappat? Okej, okay, jag hittar den sen när du... man får ta sitt eget ansvar. Och då låter man andra ta deras ansvar. Och de kanske inte är perfekta. Och då kanske man låter sig själv... Man är ju ofta hårdast på sig själv. Det är ju så. Man pekar gärna ut i andra vad man själv har svårt med.
Jag tycker ansvar är så bra ord där också, att låta andra ta sitt eget ansvar och låta sina barn lära dem från en tidig ålder att ha ansvar själva, så tror jag att de blir mycket gladare individer också. Man själv blir definitivt mycket gladare, kan jag tänka mig. Du får hemskt gärna skriva en bok om just hur det här relaterar till barnuppfostran, tycker jag. Jag skulle läsa den. Jag tycker det finns mycket sådana handböcker för föräldrar ute i handen, men ingenting som känns användbart.
Tror faktiskt, det är väldigt lustigt, för att min lärare, min mediation-lärare Elisabeth, hon har svenskt ursprung. Så hon skrev till mig för 2 veckor sedan och sa att du, kan inte vi åka till Sverige och lära ut någon kurs tillsammans? Så vi pratade faktiskt lite om, jag träffade henne nu på morgonen. Så jag vill, jag längtar ju faktiskt till Sverige ofta. Även att jag varit här. Jag är alltid hemma i Sverige på somrarna. Jag tycker att det är ett fantastiskt land. Jag tycker världen är där. Det är så mycket man gör rätt där. Mina barn pratar svenska. Så jag har alltid velat faktiskt att ha en anledning av att komma hem då och då och hålla det där vid liv, den svenska delen av min familj. Så att det kanske inte blir en bok, men en kurs kanske det blir.
Du får säga till när den är, så kan, så reser jag hem och så kan vi. Det blir bra. Jag tänkte som en avslutande fråga, vad du tror att restaurangbranschen och det här att jobba med mat som är ganska konkret, liksom, vad det har, om det har någonting gemensamt med jobbet som medlare, konfliktlösare, eller om det har några skillnader och likheter?
Jag tror ju att sätta sig ner och äta tillsammans tror jag är väldigt viktigt, och jag tror att det är, särskilt i USA så känns det som att det inte är en lika stor tradition som det är i Sverige. Det tycker jag är någonting man är väldigt bra på där hemma. Och spendera tid med familjen. Det är ju där, alltså vi äter middag varje, hemmalagat mat varje kväll. Man får liksom höra om vad barnen har haft för sig under dagen. Och det handlar väl om att komma tillbaka i det här, att vara nyfiken fortfarande på varandra. Och inte anta att man förändras ju hela tiden. Så jag tror det är väldigt viktigt att alla får dela med sig av sin dag och känna sig sedda och hörda och förstådda. Har man en stark bas? Jag tycker även att jag kom hit så har jag alltid haft föräldrar som värderade mig, kanske värderade för mig lite för mycket. Det var kanske därför jag var så här, men just värderar familjelivet och värderar att man känner sig älskad och hörd och sedd och trygg. Och det tror jag, det är ju maten som är nästan ritual. Alltså det ger ju den anledningen att sätta sig ner tillsammans. Så absolut. Och det är ju det, alltså när man är på rest, att människor kommer hit och träffas, om de firar en födelsedag eller vad man gör, så är det bara kul tycker jag när människor träffas och pratar och inte bara smsar eller snapchattar eller vad det är för någonting.
Jag brukar alltid fråga om du har några tips till New York eller någon så här restaurangtips eller saker man ska se och göra om man är här på besök. Kommer du på någonting?
Absolut. Det beror på vilken årstid man är här. Om man kommer till New York nu snart, så var jag på Guggenheim häromdagen och såg Hilma af Klint som är svensk. Det tyckte jag var fantastiskt. Men sen är det ju, det här är ju nya Brooklyn Bridge Park. Precis som vi är 4 minuter från Brooklyn Bridge Park. Där är det väldigt kul på sommaren. Jag tycker det är magiskt att sitta utomhus och titta på bio till exempel. På gräskullen där. Det tycker jag är jättehärligt. Sleep No More är ju häftigt att se föreställningen. Kanske de, jag vet inte om de har kommit till Stockholm eller London eller sånt där kanske. Men jag tycker det är alltid roligt att kolla in med liksom, om man känner någon eller hitta de här små mindre ställena kanske, inte bara vara vid Times Square, det är väldigt imponerande, men Brooklyn tycker jag förstås väldigt mycket om. Williamsburg är jättehäftigt. Greenpoint är en ganska ny börs, Bed-Stuy menar jag. Alltså det finns ju hur mycket som helst.
Men en sak som man kan göra, det är att besöka er. Vad ska man, har restaurangen något Instagram som man kan följa?
Vi har Instagram både för lönnbaren och för restaurangen. Så det är då Chimois Brooklyn, tror jag. Chimoa. eller så är det Chimoa New York. Jag faktiskt kommer inte ihåg. Och sen är det Le Boudoir, Brooklyn. Så det är på Instagram och på... ja, precis. Det är det vi har. Och Facebook, tror jag. Fast det kanske är dumt att säga att man har Facebook. Nej, för tiden, jag vet inte.
Jag kommer garanterat på Amerikabrevets Instagram lägga upp en länk så man kan hitta er via poddens Instagram. Men det var jättekul att prata med dig. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tiden och satt ner. Så kul.
Supertrevligt. Jättekul. Jag tycker det är så kul. Det är ett så bra namn, tycker jag. Amerikabrevet. Fantastiskt.
Jag vill säga att det är från någon sång, men nu blir jag osäker. Jag är osäker på hur jag kom fram till det. Men tack så jättemycket. Så kul.
Du har lyssnat på Amerikabrevet med mig, Fanny Reuterswärd och Pia Agerheim. Det här var säsongens sista avsnitt, men vi är tillbaka redan om ett par veckor med säsong 3. Följ oss gärna på Instagram så länge, där heter vi Amerikabrevet. Och Pias tips, de ligger som vanligt på vår hemsida amerikabrevet.com. Hej så länge!
Hallå, programmet gjordes av Rundfunk Media.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.